uns ja Freude, am Lämmlein sind Thron aufgestellt. Sing alle Jüssens Palasse, o Lehm, Christus Thron ist da.
Välkommen att lyssna på predikan förkunnelsen den här söndagen. Nu är det andra advent. Tiden går fort nu fram till jul. Och temat för andra advent på kyrkoåret är Guds rike är nära. Och vi ska om en stund läsa en text ifrån Hebreerbrevet. Men först lite tankar för att sätta in själva bibelordet i sitt sammanhang. När vi läser i Hebreerbrevet så möter vi ofta de gamla testamentliga bilderna som lyfts fram för att beskriva det Jesus gjort för oss genom sin död på korset. Då. Författaren jämför det gamla förbundet med det nya förbundet. Han beskriver offerkulten från templet och jämför den med Jesu död på korset. Han talar om Melkisedek som finns i Moseböckerna som en förebild till Jesus. Och han lyfter fram gudstjänsten i templet. Och idag bor ju Jesus i oss. Han har sitt tempel i den som tror. Ett uttryck som förekommer ofta i Hebreerbrevet är ordet större. Eller som det också stod i den äldre översättningen 1917 så stod det bättre. I jämförelsen med det som har varit och det som har kommit genom Jesus då. Hebreerbrevet 1 och 4 så står det: Sonen är så mycket större, bättre än änglarna. I brevet 3 och 3 står det: Men Jesus är värd mycket större, bättre ära än Mose. Och i brevet 9 och 11 så står det: Genom det större, bättre och fullkomliga tabernaklet. Varför lyfter då i brevet fram de här tankarna? Jo, han vill lyfta fram det för oss troende, det som är utgångsläget för oss vår tro. I brevet 6 så talar han om de första grunderna när han säger så här i brevet 6 och 1. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Det är ju så här att går det inte framåt i mitt kristna liv så är det ju stor risk att det går bakåt. Och då blir det nödvändigt att vända tillbaka till de första grunderna. I brevet möter vi också förmaningar om uthållighet då. Och det är en sån text som vi ska läsa idag som underlag för dagens predikan. Och när jag läser det här så kanske kan du försöka få tag på känslan av hos mottagarna när de läser det här som Hebreerbrevet skriver då. Hebreerbrevet 10, vers 32 till 39. Kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er. Ni fick utstå hård kamp och mycket lidande. Dels blev ni hånade och plågade och gjorda till offentligt åtlöje. Dels stod ni sida vid sida med andra som behandlade så. Ni led med fångarna och accepterade med glädje att bli fråntagna era ägodelar. Eftersom ni visste att ni ägde något som är bättre och bestående. Så kasta inte bort i frimodighet. Den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och för vad han har lovat. Ännu en kort tid så kommer han som ska komma och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro, men drar han sig undan har min själ ingen glädje i honom. Men vi tillhör inte den som drar sig undan och går förlorade, utan den som tror och vinner sina själar. Första delen i texten beskriver det som mottagarna upplevt då. Han påminner dem om hur det var när de blev frälsta då ljuset kom till er. I ett brev till församlingen i Uppenbarelseboken kapitel 2 och 4 så säger Jesus så här: Men det har jag emot dig att du har övergett din första kärlek. Det syftar Jesus på frälsningsupplevelsen och den närmaste tiden efter detta. Jag vill att vi ska stanna upp här en liten stund i texten och tanken. Hur var det och hur gick det till när du blev frälst? Du ska också fundera lite på vad saknar du nu idag utifrån den tiden? Och är du som inte lyssnar, är du som lyssnar inte frälst, så kan du istället tänka så här. Hur skulle det vara att ta emot Jesus i ditt liv idag? Under tiden som du funderar på detta så ska du få lyssna på en refräng från en sång som betyder mycket för mig i mitt radikala 70-tal. He touched me, och på svenska heter det Han fann mig.
Han fann mig. Åh, han fann mig.
Han fann mig.
Och glädjen fyller nu min själ. Någonting hände och nu jag vet, han fann mig och allt gjorde väl.
Vi går vidare då. I nästa del av texten så beskrivs mottagarnas erfarenhet, vers 32 och 34. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande. Somliga utsattes för offentligt åtlöje och blev hånade och plågade. Andra stod i sidan med dem som behandlade så. Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje att bli berövade era ägodelar. På något sätt så har man fått utstå förföljelse, lidande för sin tro. I den allmänna historien så kan vi läsa också hur den kristna församlingen förföljdes under kejsaren Neros tid. En del har skett offentligt, så det här, inför andra människors blickar. Man har fått lida för sin tro när andra har sett på. En del av dem har också sett när andra har fått lida. Men det har också stått vid sidan om när trossyskon med trossyskon när de har lidit för, i tron på Jesus. Och här talas till och med om fängslande troende, de har besökt eller stöttat på något sätt för att egentligen själva löpa risken att bli fängslade. Man var beredd att själv bli av med sina ägodelar för att följa Jesus. Egentligen vet vi inte så väldigt mycket om vad lidande för Jesus innebär. Visst kan vi bli hånade, kanske på våra arbetsplatser för att vi har en tro på Jesus, eller i vår släkt för att vi har en tro på Jesus. Det kan handla om klasskompisar, vänner, eller finns du med i en förening som kanske hånar dig på något sätt för att du tror på Jesus. Och när vi ser på tv-program i lite olika sammanhang så ser vi också att ofta driver man med den kristna tron och det som är våra heliga värderingar. Men ser vi ut över vår värld idag så finns det tydliga rapporter också om förföljelse av troende. Du har det i Nordkorea, du har det i Kina, du har det i de arabiska staterna. Och på Open Doors hemsida så kan man läsa om det här, och ett citat därifrån ska du få. Möte med de förföljda kristna är en rubrik. 100 miljoner kristna lider allvarlig diskriminering, fängelse, tortyr, kidnappning och till och med döden. Bara för att de har beslutat sig för att följa Jesus. Slut på citat. Mitt i det lidande som mötte Hebreerbrevets mottagare och möter också troende idag och som möter oss idag, finns det något som bär genom allt. Och vers 34 säger att eftersom ni visste att ni ägde något bättre. Och innebörden i detta uttrycket något bättre förklarar författaren i vers 37-38 när han säger: ty ännu en kort tid så kommer han som ska komma, och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro. Mitt i lidandet, mitt i förföljelsen, bär den troende på det här hoppet. Jesus ska komma tillbaka och hämta hem honom till sin himmel. Han ska befria oss från all jordisk smärta. Om det så är förföljelse eller på grund av sjukdom eller brustna relationer, besvikelse, så ska vi bli fria ifrån detta. Och den som tror på honom ska leva för evigt. Hur tänker vi när vår tro ställs på sin spets i en vardagssituation? Går vi in i försvarsställning, eller vet vi att vi äger något bättre och har något bättre att se fram emot? Det som mottagarna till brevet lever i här, det är alltså förföljelse för sin tro. Och som vi också lever i på ett eller annat sätt, talar Jesus om i Lukas evangeliet kapitel 6, vers 27-30. Han säger: älska era fiende och gör gott mot den som hatar er. Välsigna den som förbannar er, be för den som förolämpar er. Om någon slår dig på ena kinden, vänd då också andra kinden till. Om någon tar ifrån dig din mantel, så låt dem ta tunikan också. Ge åt alla som ber dig, och om någon tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så kommer uppmaningen, eller uppfordran i texten. Hebreer 9:35. Kasta därför inte bort er frimodighet. Något som kännetecknade den första tidens kristna var den här frimodigheten. Att jag tror också att vi kan känna igen oss i det här, när vi tänker tillbaka på när vi blev frälsta. När något är nyvunnet, när något är nyfunnet, så brinner det en längtan i oss att få berätta det för andra. Och jag kan ana att det finns kanske en längre tidsperiod i den här texten, i det som beskrivs hos mottagarna. Den första tidens lidande och frimodighet har lagt sig till ro på något sätt i deras liv. Och därför säger han som han gör i vers 36: ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Han uppmanar oss till uthållighet, som i sin tur ger frimodighet, som också det ger i sin tur ger en lön, det som han har lovat. Det här får vi också ta med oss in i den här tiden som vi lever i. Det är lätt att ge upp när vi inte kan samlas som vi brukar göra i våra kyrkor. Det är lätt att tappa modet när man inte får umgås som vanligt. Det känns ganska nattsvart ibland, och vi kan inte träffas som vi önskar. Och julen blir ju inte som vanligt framöver, det vet vi. Men det finns som någon som har lovat oss någonting. Texten slutar med två ställningstagande då, och det är vers 39, så står det: men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till den som tror och vinner sina själar. Drar sig undan är den första tanken här. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Han säger inte att de drar sig undan, men han säger också att vi hör inte till dem. Så säger ordet. Men det finns en risk att hamna där. Under pandemin så kan vi skaffa oss nya vanor. Så när kyrkorna öppnas på nytt framöver, så kanske vi inte har tid. Vi har fyllt upp den här tiden med någonting annat som vi inte vill släppa då. Det är lätt att släppa taget om det som är, men det är svårt att ta upp det där på nytt när man får möjlighet till det. Och i Hebreer 10:25 så ser man just hur man i församlingen löper den här risken, och det här är ett ganska allvarligt ord, att de har dragit sig undan församlingen, vilket var uttrycket i det här överge våra sammankomster, som det står där. Ordet var också så här, det handlar om att tro: vi hör istället till de som tror och vinner sina själar. Här innesluter han dem i detta, de som tror, de är frälsta, de är på väg hem till Jesus. Vad händer med den som drar sig undan? Har min själ ingen glädje i honom, säger ordet här. Det är ju väldigt hårda ord. Jesus säger också i Matteus 10:33: men var en som förnekar mig inför människor, honom ska jag förneka inför min far i himlen. Här handlar det inte bara om att ta en time-out från ett ledaruppdrag eller från någon annan uppgift i en församling. Nej, här varnas det för att dra sig undan från tron, som man förlorar tron. Vad händer med den som tror? Jo, min rättfärdige ska leva av tro. Och jag vill avsluta med att lyfta fram den här positiva tankarna i den här texten. Kanske befinner du dig här. Då ska jag säga så här: kasta inte bort din frimodighet. I församlingen, i familjen, på din arbetsplats. Låt din tro få finnas där och vara till hjälp för någon annan. Jag vill uppmana dig att vara uthållig, att söka och göra Guds vilja. Personligt i ditt liv, men också för din familj, för din omgivning och för församlingens liv. Jag vill också uppmana dig: dra dig inte undan. Ta emot Jesus som din frälsare. och ta emot Jesus som din frälsare om du inte har gjort det tidigare. Tänk om man om ditt och mitt liv och om församlingens liv kunde säga som det står här, vers 39. Men vi hör inte till de som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till den som tror och vinner sina själar. Jag vill tillsammans med dig som lyssnar be också en frälsningsbön, och jag ber en sats och du kan be efter. Jesus, jag kommer till dig nu. Jag kommer till dig som Herre och frälsare. Förlåt mig alla mina synder. Led mig in i det liv som du har tänkt för mig. Jesus, jag ger mitt liv till dig. Jesus, jag tackar dig för att du gav ditt liv för mig. Amen. Om du bad den här bönen från ditt hjärta, så har Jesus flyttat in i dig genom sin helige ande. Och han kommer aldrig att lämna dig. Fader, i Jesu namn så ber jag också för dem som i sitt hjärta nu har beslutat sig för att ta emot dig och att följa dig. Jag ber, Fader, att du ska leda dem genom livet och att du ska dra dem nära dig varje dag. Tack, Fader, för att du har omsorg om vaken. Och jag ber om blodets beskydd för vaken. Jag ber så i Jesu namn. Amen. Och Gud välsigna dig. Och har du utifrån beslut, predikan du har lyssnat till, tagit ditt beslut att följa Jesus, så kan du ringa mig eller smsa mig på min telefon 070 29 24 804. 070 29 24 804. Så kan vi tillsammans gå vidare med Jesus. Tack för att du har lyssnat idag. Ha en fortsatt härlig advent och fridfull advent.
Jag följer Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Nej, aldrig mer tillbaka gå.
det hörs en sång från himmelen. Där går ett folk från nöd och strid, från lidande till evig frid. Det går ett folk oändligt stort in i Guds stad genom dess port. De fyller himlen med sin sång, de sjunger evigheten lång. Evigheten lång, vi sjunger. Vi sjunger ära till ditt namn, för frälsningen du åt oss vann. Och hela himlen stämmer in, all makt och härlighet är din. Det står ett lamm i folkets mitt, i stora skara klädd i vitt. Dess blod har tvättat skaran ren och gett dem del i frälsningen. Och Kristus helar varje sår och stilla torkar varje tår. Han mättar I'm